Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
I avsnitt 266 av Vi Bilägares podcast. Dubbel pesh för bilister, både diesel och AdBlue svindyrt. Stoppade besiktningskedjan Dekra försöker igen och så blir det sladd och sluttning i Audi Q5 Sportback. Varmt välkommen kära lyssnare, ni hör just nu alltså Vi Bilägares podcast med mig Maria Dahlin. Och medverkare gör också Tommy Wahlström. Hej på dig!
Hej, hej!
Hur mår du?
Tack, jag mår bra, men jag är lite irriterad.
Jaså, varför då?
Det ska vi ta upp alldeles strax när du tar in nästa gäst.
Ja, då säger vi hej och välkommen. Jag hoppas du inte är irriterad på nästa gäst. Hej och välkommen också Erik Söderholm.
Hej, tack så mycket. Vad roligt att vara med. Det var länge sedan, så jag är lite ringrostig, men det ska nog gå bra.
Det tror jag också. Tommy, nu får du väl utveckla då. Det är väl inte Erik du är irriterad på?
Nej, men jag vill fråga er bägge två medan jag har er på linan så att säga. Hur lång tid kör ni i omkörningskörfältet innan ni svänger tillbaka på en ganska tom motorväg när ni gör en omkörning?
Jag brukar använda mig numera av Lex Maria. Vad var det du sa? 5 eller 6 sekunder? Eller något
ja,
sånt där.
Det är så. Det är liksom smärtgränsen för hur lång tid det kan ta innan det blir socialt jobbigt, den här omkörningen. Man måste börja titta på varandra och sånt.
Ja, det ska gå raskt.
Mm. Ja, men sen hur lång tid väntar du innan du svänger tillbaka då, Maria? Framför den där stackaren som du precis har blåst om.
Ja, men där måste man väl ändå vänta en bit. Eller man vill ju ändå ge lite rum liksom, när man åker in framför.
Erik, hur mycket rum ger du?
Det är samma. Jag brukar faktiskt vänta lite längre än de flesta och då brukar alla BMW-förare bakom bli jätteirriterade. Och så väntar jag ännu lite längre om det är en långtradare, för de verkar älska att man går in lite längre fram och inte direkt in på liksom.
Bra för både dig och långtradaren tror jag, ifall att den kommer lite för nära.
Men så gör nog inte alla tror jag.
Nej, jag har en känsla av att det här är på väg någonstans.
Jag har nu ägnat några veckor åt att köra mycket bil på motorvägar av någon anledning. Och jag noterar att folk har en infernalisk fäbless att svänga in mitt framför min jävla näsa. Förlåt svenskan. Varför kan man inte bara fortsätta och köra en liten bit till om det är en tom motorväg och man inte har någon BMW bakom sig med blinkande strålkastare? Då kan man väl lika gärna bara köra 200 meter till och liksom lämna lite plats. Istället ska man in alldeles framför. Det stänker, det sprutar sten. Jag blir arg. Jag begriper inte det här. Vadan denna sjuka?
Jag funderar på om det är någonting som är att det är medvetet bara för att provocera. Att det är någon som kör om som är trött på dig, Tommy, som bara liksom går in framför för att bara visa att, åh vad du är jobbig. Och sen kan det också vara ett sätt på att sabba farthållaren. För på vissa bilar, om man har ett visst avstånd, så saktar ju bilen ner när det kommer någon för nära framför. Så att det är ju liksom ett så här sabotage mot dig och din farthållare också.
Så du menar att de är ute efter mig personligen? Är det så, Maria?
Ja, jag är ju paranoid, men kan vara. Eller också så tänker de bara inte på dig, Tommy. Det kan vara så att de bara inte tänker på andra bilister.
Men alltså allvarligt, jag tycker det är så ofta det händer. Råkar ni ut för det här?
Ja, absolut. Och särskilt nu så här års tänker man ju på det. För det säger ju knäpp och så har man ett stenskott till i vindrutan. Det är super, super irriterande, särskilt så här års. Jag håller helt med.
Ja, lite extra avstånd skadar väl inte. Nu ska vi väl avveckla restriktioner och sånt. Men vi kan väl fortsätta hålla avstånd i trafiken i alla fall.
Jag funderar på en metod. Kan man göra så att man långsamt, när någon kommer och ska börja köra om en, att man då långsamt smyger på gasen så man ökar hastigheten? Och sen när man är uppe i så här plus 20-30 eller vad man nu kommer upp i, då släpper man av väldigt raskt. Och då får man ju automatiskt en liten extra lucka innan folk fattar att de kan svänga in. Tror ni på det?
Ja, eller också tror de att du tävlar med dem och att du inte vill bli omkörd.
Ja.
Att det är därför du ökar farten.
Ja, det spelar ingen roll vad de tror. Jag vill inte ha något stenskott, det är det som är grejen.
Nej, ja men precis. Det kan nog vara en bra taktik om man vill slippa det.
Jag vet inte om jag har något annat bättre tips egentligen, men det är så irriterande för de kommer ju heller aldrig veta att de har kostat mig ett stenskott. De ligger ju bara där framme och kör vidare som om ingenting har hänt. Jag tror att det finns något psykologiskt här hos folk, att man liksom inte bryr sig. Du undrar det här och jag undrar ju också varför folk alltid ställer sig exakt bredvid mig på parkeringsplatsen när det är helt tomt, även om jag står allra längst bort. Jag vet inte, det är något med hos vissa som, jag vet inte, det borde man undersöka med någon vetenskaplig studie.
Det är ju lättare att parkera bredvid någon. Det är väl därför. De vill bara ha ett riktmärke.
Men det lättaste måste ju bara vara att köra in på en tom parkeringsplats. Det är ju krångligare att parkera bredvid mig, då måste man ju ta hänsyn till mig.
Ja, fast de tänker, ja men titta, här är någon som står rakt. Då ställer jag mig bredvid.
Då ska jag ställa mig snett nästa gång.
Ja, precis. Över två rutor. Nej, det blir inte populärt. Nej, men problemet är väl att antingen att folk bryr sig för mycket och är för medvetna, eller att de inte bryr sig alls om andra bilister. Det är väl ett av de här två alternativen. Jag vet inte vilket, faktiskt.
Jag vet inte om bilförarna är för mesiga med att hålla sig kvar i vänsterfilen. Man tänker liksom att här har jag åkt i 110 jättelänge och så vågar jag mig ut i omkörningsfilen i 115. Och då måste jag snabbt tillbaka sen till högerfilen. Tänk om det kommer någon läskig och jagar mig i baken. Alltså man får vara iskall och ligga kvar. Det tjänar ju alla på.
Ja, man kan ju också titta i backspegeln och se att det är tomt. Eller, man kanske inte använder den. Nej, ja.
Nej, eller ser inget i den.
Men apropå det här med blinkande bakljus så har jag också ett tips. BMW och Audi som kommer väldigt nära och slår på helljuset när de tycker att det går för sakta när du kör om. Erik, skaffa dig en Tesla 3. Det är så dålig bakutsikt. Du ser inte strålkastarna när de ligger tillräckligt nära. De kan ligga och blänga på hur många 100 000 watt som helst. Du ser inte det. Det är super.
Det är smidigt. Jag tror jag kan ha upplevt något sånt i någon Honda någon gång. Med någon vinge där bak. Civic Type R eller
ja,
något sånt.
Ja, men det är
kanske.
Jättepraktiskt.
Ja, mycket bra. Bra tips.
Honda Ioniq 5 kan jag tipsa om också. Är väldigt bra. Så fort du har kört i lite sörja så ser du ingenting bakåt.
Fördelen med att inte ha någon bakrutetorkare.
Ja, det är en oväntad positiv egenskap.
De har tänkt till där på Hyundai. Ja. Mm.
Ja, hör ni vilka nyheter från veckans vintersörja har fastnat på era vindrutor?
Ja, Tommy nämnde ju Model 3 här. Tesla har ju sagt att man ska öppna upp de här supercharger-laddarna till andra elbilsmärken.
Ofog!
Alltså, jag börjar fundera lite på, ja, berätta Tommy, varför är det ett ofog?
Det är ett ofog, jag vill ha mina laddare för mig själv. Det ska inte stå några ID4 på min Tesla-laddare. Ta bort dem.
Alltså, det var precis dit jag ville komma faktiskt. För vad tycker egentligen Tesla-ägarna om det här? Alltså, att snabba på omställningen och så är väl fantastiskt. Att Tesla sätter lite press på Ionity och alla de här andra. Men som Tesla-ägare vet jag inte om jag skulle tycka det var så bra. Med laddköer och trängsel och allt sånt där. Det har ju varit en av usparna för att just köpa en Tesla. Så där vet jag inte riktigt om Elon Musk har rätt faktiskt.
Låt pöben åka till Eon, säger jag.
Så kan du sitta där och titta på Netflix i din skärm och ladda supersnabbt.
Mm. Men det är väl inte alla laddare som öppnas överallt? Det är väl en massa förbehåll med det här, Erik?
Ja, det stämmer. Det är bara Tesla-laddare i vissa länder och elbilsägare från vissa utvalda länder som kan utnyttja det här nu. Det är ett pilotprojekt, säger Tesla. Men på sikt så verkar de ju vilja rulla ut det på bred front. Och jag vet inte om det är en bra idé. Vad gör det med andrahandsvärdet på Tesla-bilarna till exempel?
Men det måste ju vara då att man tycker att man har kapacitet så att man kan öka beläggningen och så på så sätt få in mer pengar, va? Från det här. Det måste ju vara det som driver dem. Eller ja, är det någon politisk ståndpunkt?
Alltså Elon Musk har väl sagt redan från början att han vill liksom snabba på elektrifieringen. Och det gör han bland annat med Teslas bilar då och superchargers. Men det här är väl kanske tanken att snabba på det ännu mer. Så att i vissa länder är inte, har ju kanske inte lika väl utbyggt laddnätverk, men Tesla ligger ju före där, så det kanske är därför.
Och apropå det här att ladda hos någon annan, Tommy, du hade en grej om det också.
Men det handlar om det här andra stora snabbladdningsnätverket Ionity, som nu har kommit med sitt Ionity Passport. Och det är då en lösning där man tar ett abonnemang, betalar 190 kronor per månad och sen så får man ladda för 3,50 kWh istället för 8,70 som är då ordinarie taxa när man snabbladdar hos Ionity. Man måste binda sig för ett år när man tar det här avtalet och man måste använda deras app för att identifiera sig när man laddar. Men det gör ju i alla fall att kostnaden för snabbladdning kan sjunka för de som åker långt och länge ofta på och tankar på de här snabbladdarna.
Det är ju en himla skillnad på, men i och för sig då är det ju månadskostnad då, men det är ju en himla skillnad på det 8,70 till, vad sa du, 5 eller 3?
3,50, ja. Jo, man har räknat ut då att om man laddar omkring 40 kWh per månad så blir det billigare med det här systemet än det tidigare abonnemanget. Eller att ladda utan abonnemang då och betala 8,70. Jag har ju som sagt kört en hel del bil. Jag håller ju på och kör årets bilkandidaterna. Det är ju då 7 bilar som tävlar i årets omgång av årets bil och det är 6 stycken av dem som är elbilar och jag har nu plockat ut dem här hemma i Sverige och kört dem en sväng till för att fundera en gång till på vad jag tycker när jag börjar rösta och sånt här. Och då har jag kört mycket elbil och laddat en del överallt och jag har då tröttnat på alla de här olika apparna så att jag gick och skaffade mig en plugsurfingbricka. Och plugsurfing är en sån här roamingtjänst som gör då att man kan ladda nästan lite överallt och betala med bara ett dutt på den här brickan. Och sen så kommer allting på ens kreditkort. Och det låter ju jättesmidigt. Och så fick jag den första räkningen. När man laddar med plugsurfing hos Ionity så kostar det 13,70 kWh.
Det är helt galet.
Jösses.
Och jag har kört och laddat. Och nu får vi betala. Sorry.
Oj, oj, oj. Men det är ju riskabelt alltså. När det är så lätt att blippa den där pluppen. Det är väl det som är meningen såklart. Men att man fastnar i och tänker inte bara på hur mycket som man faktiskt betalar.
Nej, och man ser ju inte det heller någonstans. Det är inte så att laddaren lyser upp och berättar att det här kostar 13,70 per kilowattimme.
Mm. Nej, det gäller att ha koll på de där extra avgifterna och att det är lite, ja men som i långtestallet nu, Hyundai Ioniq 5 som jag kör, där fick vi ju med det här Charge My Hyundai, en av tre appar tillhörande bilen, där man då kan ladda. Och då är det ju en slags roaming som man betalar, ja det är ju lite olika, men ofta är det ju 5 kronor de lägger på bara för att ladda hos någon annan. Och sen kan det ju variera i hur mycket man får betala extra. Liksom. Istället för att ta stolpens egna kort eller app eller vad det nu kan vara.
Men vadå, du betalar 5 kronor plus laddavgiften?
Ja, 5 kronor och sen en viss kilowattimmes avgift. Så det här är liksom en startavgift kan man säga.
Men blir det dyrare att använda det här då än att bara ladda vanligt på stolpen så att säga?
Ja, det blir det ju. Eller ja, det beror ju på hur mycket man laddar. Men ja, oftast så är det ju dyrare att ta det, beror på vilken stolpe såklart. Alla har ju olika. Men jag brukar ju försöka när jag har tid och tålamod att ta den egna stolpens app eller bricka eller vad det nu är.
Så, men för, ja. Annars är det ju ingen idé att använda det här, eller?
Nej. Men det blir, ja, nej. Men det, vi har väl något extra abonnemang också med Ionity där.
Att det blir rabatt i alla fall på något
specialavtal med Ionity. Så att det är någon special deal där första året eller vad det nu är.
Men blir man inte väldigt trött på det här, hörni? Alla appar och priser och alltihopa.
Absolut, det är ju superjobbigt. Och 13,50 är ju inget annat än kriminellt. Det är ju uruselt att det ska vara så dyrt. Hur många appar kör ni med i mobilen för att kunna ladda?
Ska jag ta fram? Jag har ju till och med ordnat upp, nu ser ju inte ni det, men jag har ju en hel mapp som heter just elbilsladdning här.
Ja.
Där har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja.
Det är då 12 olika konton kanske, och du ska in med ditt kreditkort och det ska bekräftas.
Ja, fast där har jag ju även lagt i såna här som a better route planner till exempel, okay. Alltså här som visar på en karta var laddstolpar finns. Så det är inte bara laddföretag, utan Nej. Det är lite blandat karttjänster också.
Men... 9 stycken har jag i min.
Mm. Oavsett vilket så är det ju helt galet. Och det är ju, vi skrev en artikel om det för ett tag sedan, det är en säkerhetsrisk. Därför att ju fler sådana här konton du tvingas skapa mitt i natten på en regnig laddstolpe där man inte orkar sätta ett säkert lösenord, utan man sätter liksom sitt regnummer eller 12345 eller något sånt där.
Allt eller
sånt.
Skitbil.
Exakt, skitstolpe.
Skitstolpe, ja.
Elon Musk. Är vi,
ja, lite lättare att hacka då. Jämfört med om man har ett säkert lösenord.
Det gäller alltså att hålla koll innan man blippar vad det är man... ja, tänka på den där fakturan som dimper ner sen.
Mm, eller också ler man väldigt mot sin ekonom och säger att jag är ledsen, det blev så här den här gången.
Ja. Oops. Ja, Erik, du hade sett någonting om en Volvo med, vad var det, gasturbin?
Ja, det är vår förlagskollega Klassiker som har skrivit en artikel på sin sajt om en väldigt mystisk Volvo 850 som har dykt upp på auktion. Vi får väl se hur mycket den drar in, men det som var intressant var att vid en första anblick så där, då var den inte särskilt speciell. Men så tittar man bak till och där är ett väldigt, väldigt stort stuprör till avgasrör. Bagageutrymmet är fullt med krångliga komponenter och under huven ser det inte heller riktigt ut som det gjorde med den här femcylindriga nyutvecklade motorn som kom då 91 eller när det var. Den här har gasturbindrift och det var ett experiment som Volvo höll på med, för de skulle visa en konceptbil som hade den typen av drivlina. Det där blev ju inget som vi vet, men på något sätt så har den här bilen då med väldigt tidigt chassinummer som egentligen inte alls ska finnas ute i trafik överlevt och hamnat, verkar det som, hos en privatperson.
Men den är körbar alltså?
Jag vet inte om den är körbar eller vad man ens tankar den med, ärligt talat. Åker man till Arlanda liksom, eller kan man tanka den på macken?
Men jag tror att grejen med gasturbiner är att de går att köra på nästan vad som helst.
Är det nästan som det här som vi pratade om i ett tidigare avsnitt när Fredrik pratade om vad heter det nu igen? Vedkubbar, man eldade...
Gengas.
Gengas, just det. Kan man proppa i lite gengas eller hur funkar det?
Jag tror att det måste vara flytande, va? Men...
Kanske. Mm. Jag tycker det skulle vara spännande. Den ser ut som vilken annan som helst, men den, man kan nog säga till grannen att nej, men du vet, jag kör gasturbindrift. Så här.
Eller jetmotor kan man säga.
Ja.
Men den ska ut på auktion, sa du?
Den ska ut på auktion och som sagt, vi får väl se vad den drar in. Jag tror inte den får köras som den är nu. Men oavsett så är det ju häftigt att bara den finns kvar. Kanske Volvo skulle köpa tillbaka den till sina samlingar och ställa ut på museet.
Eller något för långteståret 2023.
Det slog ner som en besiktningsbomb i december förra året när kontrollorganet Swedac tvingade Dekra att stänga alla sina stationer. Eller hur, Erik?
Ja, precis. Jag tror det var helt oväntat för många bilägare och dök verkligen ner som en bomb. Det var 1 december som beskedet kom att Dekra inte längre har kvar sin akkreditering för att besiktiga bilar. Så det stoppades på alla stationer. Och då ska man komma ihåg att det var det här branschorganet då, Swedac, som drog in akkrediteringen och Dekra ingen liten skutt med några få stationer, utan det här är en jättestor tysk kedja med över 70 stationer i Sverige som specialiserat sig just på teknisk kontroll av olika saker, bland annat fordon, men även inom tung industri. Så det var ju verkligen en stor nyhet.
Och vad var det de sa? På vilka grunder tvingade de sa Swedac att nej, nu får ni inte besikta längre?
Det var inte en enskild sak, utan det var jättemånga små och lite större saker verkar det ha varit. Och de har varit allvarliga, de här missarna. Det har ju varit allt från liksom felaktiga mätningar av bromssträckor till att det har varit otydligt i ledningen vem som har ansvar när det är semester. Och det får inte vara ett sånt företag. Fel rutiner kring att skriva in chassinummer, olika protokoll digitalt och analogt. Vissa bilägare kanske fått ett på papper och sen har det något annat som har skrivits in i datorn. Vissa tekniker har inte haft tillräcklig kunskap om de här maskinerna som mäter strålkastare, och så har vissa chefer haft för hög arbetsbelastning. Så det har verkligen varit både organisatoriska och tekniska saker som Swedac har anmärkt på.
Mm. Och i början då, precis när det här hände, så pratade väl du, Erik, med Swedac, och då fick du indikationen att de skulle gå vidare och överklaga det här beslutet. Men sen drog de tillbaks det.
Mm. Precis. När det här beskedet kom i början på december, då sa Dekra att vi kommer överklaga det här. Och de försökte också få igenom att de skulle fortsätta besiktiga bilar i väntan på att det här beskedet kom då. Men den 14 december fick de nej på det, och i slutet på december så beslutade sig Dekra för att helt dra tillbaka det här överklagandet och istället ansöka på nytt om akkreditering. Och det innebär att det här beskedet då, eller beslutet om att dra in akkrediteringen, det kommer inte prövas rättsligt på något sätt, utan det får man lämna, och nu vill Dekra bara gå vidare. Nu i slutet på januari så har de sagt att de vill komma tillbaka på marknaden och lovar att de har vidtagit olika åtgärder. Men trots att vi har försökt flera gånger så har de inte velat svara på några frågor om vilka åtgärder det är som de har vidtagit. Om alla stationer ska komma tillbaka eller bara vissa. Vi har inte fått någon kommentar från vdn överhuvudtaget, utan de hänvisar bara till sin hemsida. Och där står att de kommer ansöka igen, så får vi se vad som händer i princip.
Och då ansöker de som en helt ny, alltså som man skulle gjort om man var en helt ny besiktningskedja, att nu vill vi börja besikta bilar, kan vi få det? Uppfyller vi kriterierna?
Det verkar så. Och när jag pratar med Swedac för att försöka ta reda på lite grann att kommer det verkligen då behandlas som en helt ny aktör eller som en befintlig som försöker ansöka om ny akkreditering, så får jag inte heller något svar därifrån. De hävdar att det är sekretessbelagd information, så de har inte ens bekräftat att en sån ansökan har kommit in.
Vet vi något om vad som har hänt med personalen? Är folk tjänstlediga, eller hur funkar det?
Det har jag också försökt få svar på från Dekra och inte fått något svar.
Är det någon lyssnare som jobbar på Dekra, så får ni gärna tipsa. Berätta, vad har hänt?
Absolut. Gå gärna in på Vi Bilägares hemsida. Det finns en knapp för att tipsa oss om nyheter. Så vi vill gärna veta.
Mm. Och då som kund hos Dekra, om man brukade besikta sin bil där, hur gick det till då? När de stängde, fick man pengarna tillbaka då, eller hur?
Ja, det påstår Dekra i alla fall, att de som hade en tid som inte hade varit, de skulle få pengarna återbetalda. Sen har det inte gått att boka någon ny besiktningstid, det har legat ner det helt och hållet. Och nu uppger Dekra att de kommer öppna den här funktionen för att boka bilar in på besiktning i takt med att varje station öppnar upp. Så det hoppas de ju på att det blir så då.
Ja, och vad kan vi se för tidsram då inom den här nya ansökningen om akkreditering?
Det återstår att se. Det kommer nog ta ett tag, är väl min bedömning. Men vi har samtidigt inte fått något besked om det alls från Swedac, och ingenting om det från Dekra. Ingen vågar säga någonting. Så riktigt vad som händer med personalen under tiden är också oklart, och det är många bilägare som var kunder hos Dekra och som har närmast dit för att besiktiga bilen, som nu inte heller vet riktigt någonting framöver om när de kommer kunna besiktiga bilen där. Det finns ju gott om andra företag nu sedan avregleringen, men det är ju inte alla som har nära till alla företag, utan det kan ju vara så att Dekra är den som ligger närmast eller som kanske haft bra priser eller så här. Då får man helt enkelt vänta.
Det måste vara en himla smäll för ett företag när något sånt här händer. Jag tänker kunderna lär sig ju nu förstås att hitta andra ställen att åka till.
Precis, det kan ju vara guldläge för konkurrenterna att få en återkommande kund. Och precis som du säger så är det ju verkligen en smäll för ett sånt företag. Det är som sagt ingen skutt, utan det är ju ett jättestor tysk koncern. Och just specialiserat på kontroll. 33 länder finns de i, och bildelen då, besiktning av bilar, det står för över hälften av deras totala omsättning. Företaget grundades 1925, och Tyskland har ju rykte om sig om att vara liksom ingenjörer och noga med teknisk kontroll och allt sånt där. Liksom inga liknelser i övrigt, men Volkswagen fick ju en smäll med dieselskandalen, och det här gör ju inte ryktet bättre kanske för den här typen av jättekoncerner.
Nej, jag undrar vad de tänker där på huvudkontoret i Tyskland, vad de säger.
Precis.
Det får vi ju aldrig veta såklart, men
nej.
Ja, vi får väl se där hur det går. Men som sagt, hör gärna av er om ni på något sätt har insyn i det här Dekra, eller om ni är drabbade på något sätt.
Absolut.
Sladd och sluttning, stolthet och fördom. Tommy har provkört laddhybrid med inbyggd rutschkana. Vilken då?
Audi Q5 Sportback 55 TFSI E-Proline.
Och där har man åkat tre gånger i den rutschkanan innan det där namnet var uttalat. Nej, men det är ingen riktig rutschkana vi pratar om, utan det är ju själva formen på bakdelen.
Vad världen har väntat på, kupé-suvar. Ännu en i raden den här gången från Audi. Jag var i Mexiko 2016 eller 2017 när nya generationen Q5 introducerades. Det var på den tiden man kunde resa runt om i världen och se olika länder. Fantastiskt. Ja. Och där introducerades då Q5. Och nu, några år senare, så är det dags för en ansiktslyftning och man har moderniserat infotainmentsystemet. Och sen har man alltså också då tagit osthyven och kapat ner bakvagnen till en mer attraktiv vinkel på bakrutan kanske. Jag vet inte. Det är i alla fall kupéstuk på det nu, Q5.
De försvarar sig ofta med den här mode utseendet att det här trendriktiga sluttande bakdelen, att ja, men det är så bra för aerodynamiken, och för en laddhybrid, då kanske de kan säga att ja, men den sparar sig och så mycket, eller?
Ja, nej, det har jag inte hört, men jag tänker mig att eftersom det här ändå är en klump som väger 2150 kilo, så jag menar, lite luft hit eller dit kan väl inte göra så himla stor skillnad, eller tror ni det?
Då skulle man kanske inte åka SUV överhuvudtaget, oavsett om det är kupé-SUV eller inte, om man vill ha ett lågt luftmotstånd. Men du har rätt, Maria, det brukar väl vara så att de löper lite slankare genom luften, de här kupé-SUV-arna.
Men vi behöver inte vara fotriktiga hela tiden, mina vänner. Vi kan också glädjas åt den stiliga formen. Den blir ju lite mer luxuös, elegant, snygg.
Om vi är fotriktiga, ska vi vara huvudriktiga då? Hur går det med huvudet när man sitter i baksätet?
Ja, men grejen är ju det att, som sagt, det här är en kluns. Så att jag är 1,80 och kan obehindrat sitta bak i baksätet även med den här sluttande taklinjen. Bagageutrymmet är fortfarande på 455 liter. Så inte heller där så har man knaprat speciellt mycket på grund av den här sluttande bakstammen. Alltså om man lastar upp till insynsskyddet, sen ovanför insynsskyddet så försvinner ju liksom utrymmet när allting lutar sådär.
Men det är okej att sitta i baksätet. Det är, ja, ändå, ja, det är ändå positivt, för där brukar det ju bli lite skillnad. Men ja, nu, du upplevde alltså inte någon...
Men man köper ju inte den här bilen för att sitta i baksätet, utan man vill ju sitta fram.
Hur är det att sitta fram då?
Jättebra! Den är otroligt komfortabel och det här är ju inte sista skriket ändå av bil. Allt är inte digitaliserat, tack Gud. Det finns stora rejäla knappar man kan trycka på när man vill någonting. Och det är jättehärligt, otroligt fin förarmiljö.
Beskriv drivlinan, vi har ju redan pratat om att det är en laddhybrid.
Och en del av då...
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Den här faceliften var ju då att nu har den fått det senaste stuket på laddhybriddrivlinor från Volkswagen-koncernen med batterier med högre energidensitet. Så nu trycker man i hela 17,9 kWh i det här laddhybridsbatteriet. Det är väl nästan lika mycket som de här Mitsubishi i-MiEV och Citroën C-Zero och de här hade som kom först, de här olycksaliga elbilarna för 10 år sedan.
De första pionjärerna i elbils.
Hemska, ja. Jag ser på vår hemsida nu så ligger det återigen mitt härliga reportage när jag körde en sån där Citroën C-Zero till Forsmark. Tur och tur. 21 mil på 30 timmar. Ja,
ja, underbart. Ja, okej, okay. Men lika mycket kapacitet som i en liten sån då?
Jag minns inte hur mycket det var idag, men typ alltså 17,9 kWh är ett ganska stort batteri. Det ger upp till 61 km räckvidd bara på eldrift enligt den här VLTP-normen. Kör man stadstrafik så är det inga problem att komma över 5 mil i normal körning, även vintertid, temperatur runt nollan. Kör man motorvägar och hög fart så försvinner ju strömmen mycket snabbare, men i alla fall. Och sen dessutom då så har den ju en fyrcylindrig turbomotor, systemeffekt 367 hästar, en förbrukning på 1,8 liter per 10 mil enligt normen. Mm. Det låter ja. Ju fantastiskt, eller hur?
Det låter jättefantastiskt, men blir det så då?
Men det beror ju på, men det här är ju grejen med laddhybrider, det beror alldeles på hur mycket du kan använda elen. Kör du mycket på el så drar den ju ingenting, kör du inget på el utan bara på bensinmotorn så blir förbrukningen mycket, mycket högre, med all säkerhet.
Och det låter ju som, vad sa du, i verklig körning?
Ja, 5 mil kom i alla fall i stadstrafik.
Det är ju ändå, ja. Det är ändå en bit.
Den går ju väldigt tyst. Nu var den här testbilen extra utrustad med så här extra tjocka sidorutor och grejer, men otroligt bekväm. Och så friktionsdäck är ju också väldigt bra för att slippa däckbuller. Så att, tyst och bekväm. Den har den här fördröjningssjukan som jag tycker vi har noterat på en rad bilar på slutet. När den ska koppla in bensinmotorn och driva på med också när man har kört på bara elen tidigare, så blir det lite sekt innan allting startar och växlar upp och kommer igång. Så att hastig acceleration ur en rondell eller in i en rondell, då får man vänta ibland på att det händer saker.
Den vill ha lite betänketid helt enkelt.
Ja, man ska inte ha så bråttom.
Nej, precis. Men jag tycker det verkar härligt att den verkar vara så bekväm och tyst. För Audi har ju inte alltid haft högsta komfort liksom. Det har varit sportchassin och ibland lite bullrigt för sitt pris, ibland också i vissa modeller. Men vad skönt att de verkligen har tillåtit den att vara bekväm. För det är ju så en sån här bil ska vara.
Ja, jag tycker ändå att de övergav det här med de hårda sportchassina. Det gjorde de säkert för mer än 5 år sedan. De senare generationerna som har kommit har varit mycket mer komfortinriktade. Kommer du ihåg våran A6a, Maria, i långtidsstallet?
Ja, absolut.
Hur gick den?
Jo, men den tyckte jag om. Den var väl bra, men lite var inte den lite trög också?
Jo, den var också så här lite sömnig.
Den var ju mild hybrid, eller vad man nu ska säga.
Och, ett uns av hybrid.
Ett uns av hybrid, ett litet korn någonstans. Och den hade väl också den där tvekan som du beskriver.
Men mjuk och komfortabel och härlig.
Ja, det tyckte jag.
Drivlinan, då Audi har ju inte nu satt i någon elektrisk bakaxel så här som vissa laddhybrid-suvar gör, utan man har alltså då elmotorn som sitter mellan förbränningsmotorn och växellådan, vilket gör att sen när man får ut kraften så går allting via den vanliga lådan och vanliga fyrhjulsdriftssystemet, som ju inte är det här gamla torsionhistorien som Audi hade förr, utan det nyare, mer energisnål lösning. Men fortfarande så är det en riktig kardanaxel och fysiska axlar som driver alla möjliga hjul överallt. Bagaget var vi inne på. Och där har jag en intressant observation. Det finns ingenstans att göra av laddsladdarna. Så i det här eleganta kupén, eller det tjusiga bagageutrymmet som är ganska rymligt, måste du också lägga en stor hög med skitiga kablar.
Det känns ju inte speciellt premium.
Passar inte riktigt in, nej.
Nej. Mm.
Men är det inte lite så ofta i laddhybrider som inte är utvecklade för att vara laddhybrider från början? Eller kanske även i andra bilar, jag vet inte. Men den här kom ju innan laddhybriderna riktigt hade slagit igenom, kanske.
Jo, men jag tror att du är något på spåret där, Erik. Så är det säkert, att man inte hade plats att göra av det. För batteriet ligger väl under bagagesgolvet i sig här. Så att man kan inte ha något dubbelt lastgolv där. Nej, men, och det är ju... jag kan tänka mig kanske då i vardagen, om man nu har en laddbox hemma med fast kabel på, att man inte tänker att man behöver ha sladden med. Men om man nu har den med och behöver ladda på olika ställen, man orkar ju inte stå och linda in sladden i den här alldeles för lilla tygpåsen som man också får med, som man då elegant ska vira in kabeln i och sådär.
Nej, för då blir man ju skitig själv.
Ja, kabeln är ju så äcklig så man vill ju inte ta i den helst alls. Utan man bara slänger ju in den samtidigt som man vänder bort ansiktet i bagageutrymmet och så ligger det bara där som en hög.
Mm. Nej, det borde de hitta en special plats för. Laddsladden.
Helst vill man kanske ha en liten lucka på utsidan av bilen så att man inte ens behöver fälla upp bagageluckan för att kunna komma in i det fina, välstädade bagaget. Utan man vill hålla den utanför bilen, som en frunk eller, jag vet inte, på sidan av bilen någonstans. Det finns väl ingen plats där.
Vad man vill? Ja, nej, egentligen vill man ha induktiv laddning så att man bara kan köra upp bilen och ställa den någonstans och så laddar den. Men alternativ två för mig, det är ju Electrolux-lösningen. Jag vill ha en kabel som hänger ut i nosen och så bara drar jag ut den och stoppar in den någonstans. Och när jag är klar så trycker jag på knappen och så viras den in igen. Det vill jag ha.
Som en dammsugare alltså?
Som en dammsugare. Jag vill ha min bil som en dammsugare.
Perfekt.
Ta patent på den fort.
Du har inte sagt någonting om pris va, Tommy?
657 000 kronor.
Mm.
Men det är ju som vanligt med Audi att ska du ha blinkers så kostar det extra. Nej, inte blinkers, men andra saker kan kosta extra.
Är det här så bra som laddhybriderna kommer bli? Jag vet inte hur mycket resurser som biltillverkarna kommer lägga nu framöver på att utveckla ännu bättre laddhybrider med längre räckvidd och ännu snålare drivlinor. Då kanske man hellre lägger det på helt eldrivna bilar framöver. Så det här kanske är bäst av laddhybrid, vem vet?
Ja, och jag tänker också att omkring 5 mil så här nu då, det kanske ändå räcker som elektrisk räckvidd i en laddhybrid.
För många gör det nog det. Jag tror X5 och de här har väl ännu lite längre. Och så kommer det väl vissa enstaka modeller här med över 10 mil. Det var en kinesisk SUV bland annat som vi skrev om för ett tag sedan.
Och någon stor Merca också har väl ganska lång.
Ja, precis. Och dieselmotor dessutom tror jag. Sen blir det ännu lite snålare när man åker långt. Men så där kanske vi når toppen då liksom. Men sen vet jag inte hur mycket bättre och längre laddhybriderna kommer bli innan de slutar utvecklas. Vem vet?
Det här är ju något för den som söker klassisk lyxkänsla och gärna betalar lite för det. En sak till måste jag säga. 2000 kilo.
Det är en del.
Max dragvikt. 2000 kilo. 2 ton får den dra.
Ja. Okej, ja. Ja. Ja, då får du med en del.
Mm. Det är väldigt bra.
De som tankar diesel har säkert märkt att literpriset har höjts till rekordnivåer den senaste tiden. Och nu kan det bli ännu dyrare om man kör en dieselbil som måste fyllas på med AdBlue. Erik, vad är grejen?
Ja, precis så är det. Att många moderna dieselbilar behöver ju den här AdBlue-vätskan då för att tanka in i sitt SCR-system som minskar halterna av kväveoxider i avgaserna. Och det här kom ju då efter dieselskandalen hos Volkswagen där man kom på att det är kanske inte bara koldioxid vi ska fundera på utan det finns andra utsläpp också som vi behöver sänka. Och den här AdBlue-vätskan då, den tankar man i ett separat munstycke i bilen och den behövs för att kunna köra bilen. Om man inte tankar AdBlue så kommer den efter ett tag, inte direkt men efter ett tag kommer den inte starta.
Och de varnar ju också för att nu måste du fylla på de bilar som jag har kört som har haft den lösningen. Så ja, nu måste du fylla på liksom. Sen är det kört.
Precis. Så det måste man göra. Och det är ingen jätteutgift men det kostar ändå pengar. Och det som har hänt nu det är att urea som är huvudråvaran i AdBlue. Där har priserna gått upp jättemycket på sistone. Ett ton kostade förra året 2200 kronor och det är nu uppe i 7900 kronor. Den senaste siffran jag såg var dessutom från november, så det har ju gått några månader sedan dess. Det har aldrig förut varit så här dyrt med den råvaran. Och det här har också höjt priserna för AdBlue. Vissa svenska kedjor har redan höjt och vissa kommer höja ännu mer framöver. Sen ska man ju vara ärlig och säga att det här är ingen jättekostnad för bilisterna, men man vet heller inte riktigt var det kommer sluta. Bilen går ju inte att köra utan det här, utan den behövs. Och blir väldigt, väldigt mycket dyrare, vilket inte kan uteslutas. Så det är klart det kommer märkas i plånboken.
Erik, jag har fått ett läsarbrev med anledning av den här frågan. För vi la ju upp det här som nyhet på vår hemsida vibilagare.se. Och Lars har skrivit till oss och säger: hej, hur mycket AdBlue går det åt för att köra en viss körsträcka? Jag tillhör den skaran som inte har någon erfarenhet av denna vätska, men som tycker det vore intressant att känna till inför kommande bilbyten. Tacksam för lite konsumentupplysning.
Ja, det är en bra fråga. För kör man inte dieselbil så är det ju kanske svårt att ha en uppfattning om hur mycket AdBlue som den drar. Men en normal snittförbrukning är ungefär 2 liter per 100 liter diesel. Och om man då till exempel har en förbrukning på 0,5 liter mil så blir det 1 liter per 100 mil. Vi har sett förbrukningar på mellan 1 och 3 liter per 100 mil beroende på årstid och vilken bil man har då.
Och körsätt gör också att det varierar, har jag förstått. Om man gasar mer så går det åt mycket mer AdBlue också.
Mm.
Och som konsument då, vad kostar en dunk AdBlue nu jämfört med vad den kostade förut? Eller har de inte höjt priserna än?
Vissa har höjt priserna en del, men framförallt så flaggar flera för att de kommer göra det mer framöver. Så det är ingen riktigt som vet hur det här kommer sluta. De senaste priserna som jag har sett är att en 10 liters dunk kostar mellan 169 och 199 kronor. Och det är en höjning med ungefär 50%, 40-50% de senaste månaderna. Så det har blivit rejält mycket dyrare och det kommer bli ännu dyrare framöver, tror experterna som jobbar med det här. Men som sagt, det är ingen jättekostnad till skillnad i jämförelse med vad bilen kostar i övrigt med skatt och andrahandsvärde och inte minst då diesel numera. Men det är något att hålla ögonen på.
Mm, och det blir ju lite som lök på laxen nu med att dieseln är så himla dyr som den är och att AdBlue är ingenting du kan hoppa över. Du måste fylla på om du har en bil som kräver AdBlue. Då måste du ju köpa och fylla på. Så man har liksom ingen val heller.
Nej, nu är ju dessutom HVO-diesel för någon som kan tanka det väldigt mycket dyrare än vanlig diesel. Det skiljer ju nästan 4 kronor per liter. Så tanka 50 liter HVO kostar 200 kronor mer och så 50 lapp mer för AdBlue när man ska tanka det. Det är it all adds up.
Men just att det har höjt så himla mycket. Vad beror det på, det här urea-råvaran? Vad är urea från första början och varför är det så högt pris på den just nu? Har det någonting med det här med chipbrist och bilindustri och allt det här att göra?
Alltså, det är ju inte en enda enskild sak som jag har tolkat det som gör det här. Det brukar inte göra att priserna går upp så här mycket, utan det här är väldigt många små orsaker kan man säga. Till att börja med så är det priserna på naturgas och energi överhuvudtaget i Europa som har gått upp jättemycket. Man har ju kanske läst på nyheterna om gasbrist och elbrist både i Sverige och ute i Europa. Och Nord Stream 2, den här nya gasledningen då, som är på väg kanske att börja leverera från Ryssland och till Europa.
Om Putin väljer att skruva på kranen, det vet vi inte än.
Precis, det vet vi inte. Och det här har gjort att det inte längre är så lönsamt för de europeiska fabrikerna att tillverka urea och AdBlue. Utan det är helt enkelt inte en lönsam produkt. Då finns det tillverkare i Kina och i Ryssland, men de har begränsat exporten av sina produkter för att Ryssland och Kina vill hålla det internt i landet. Så de har helt enkelt inte kunnat exportera lika mycket. Och då minskar utbudet och då ökar priserna. Sen används ju det här urea jättemycket i jordbruksgödsel också. Det är inte alls bara dieselbilister som tankar det här. Utan det används i gödsel och det är det som Kina och Ryssland vill behålla inom landet då. För att grödorna ska kunna växa som de ska. Sen har det ju dessutom lagts på lite förseningar i olika hamnar och containerkris och allt sånt där. Så det är många olika faktorer som påverkar. Och förmodligen så kommer de här priserna ligga på en ganska hög nivå under i alla fall början av året. Det tror en av experterna som jag har pratat med på ett företag som säljer AdBlue. Men vi får se vad som händer sen, om det går ner eller om det ökar ännu mer.
Mm. Men det har alltså i förlängningen någon slags pandemieffekt det här med hamnarna i alla fall.
Det kan man nog säga, precis. Men sen är det även politiska beslut det här med att välja att inte exportera. Det påverkar ju jättemånga andra länder. Och det här med gaspriserna är ju också en politisk fråga som det har blivit nu under vintern.
Mm. Ja, vi får väl se då, om de tar upp produktionen inom Europa igen eller vad vi är hänvisade till att köpa dig ifrån.
Precis. Som det är nu verkar det inte finnas någon anledning att bunkra, tycker i alla fall inte de företagen jag har pratat med. AdBlue håller länge och det är som sagt ingen jättekostnad oavsett. Men det gäller att hålla ögonen på det, så man ser vad, så ser vi vad som händer.
Och att själv kissa i tanken är ingenting som vi rekommenderar.
Det är inget som vi officiellt rekommenderar. Nej, det är det inte. Det kan vi göra klart.
Kissa utanför istället, inte i tanken.
Vi tar väl och avslutar det här avsnittet med lite långtestnytt. Tommy, du sa ju nu i början av det här avsnittet att du kör mycket elbilar därför att du sitter i årets biljuryn, och bland annat har du ju kört en av finalisterna, Hyundai Ioniq 5.
Mm, med fyrhjulsdrift har jag kört den, till skillnad från du som körde med tvåhjulsdrift.
Ja.
Min gick jättebra fast det var halt. Hur går din?
Ja, den är lite svansglad sådär. Ja, nej, men det är ju, vi tänkte ju ta en fyrhjulsdriven från början, men det gick inte till långteststallet. Det gick inte ihop sig med tiden.
De har väl precis kommit, som jag har fattat det, till Sverige.
Mm. Ja, nej, men i alla fall, vad tycker du då, Tommy? Har du kört någonting i regn till exempel? Dåligt väder, slaskigt?
Ja, nej, men det första jag gjorde, när vi fick köra den där i samband med årets biltestet, tannistestet i Danmark. Och då var det ju spöregn någon dag när vi var ute. Och det var ju då jag insåg det här att jag får inte igång bakrutetorkan. Jag hittar inte knappen. Vad har de gömt den någonstans? Och jag tryckte och jag drog och jag vred på allt och jag fick det inte den att sätta igång. Så jag var tvungen då att svänga upp när jag kom tillbaka till pressmänniskorna som stod där bredvid och fråga. Jag förstår inte, var startar man bakrutetorkan någonstans? Och då sa de, Maria,
det finns ingen bakrutetorkare. Det finns ingen. Varken på Hyundai Ioniq 5 eller på kusinen Kia EV6. Det behövs inte, tycker de. Det rinner av.
Vad tycker du?
Nej, det gör inte det. Nej, det verkligen inte. Och jag har ju skrivit om det här i en långtestrapport, att det hade ju varit bra om de hade satt dit en sån på bilarna. Och då fick jag ju till svar då av en läsare, ja men det är väl inte bilens fel att den blir smutsig. Nej, det är sant. Men jag tvättade bilen på kvällen, och dagen efter åkte jag in till kontoret Västerås, Stockholm, 10 mil. Efter 2 mil, det regnade, så såg jag ingenting längre. Alltså det går inte. Och så tycker jag också att de här backspeglarna är väldigt dåliga på att leda bort vattnet. Det liksom fastnar på dem, och det, jag vet inte, de borde väl istället för att så här specialbehandla mot rost, borde de så här specialbehandla med nanorobotar i hamnen till Sverige, så att det liksom bara rinner av allt vatten överallt ifrån, så att det inte fastnar. Så att, nej, jag tycker faktiskt det är ett problem, och det beror inte bara på att man inte tvättar sin bil jämt, utan det här är ett problem i alla under alla omständigheter.
Men regn är värst, tycker jag. Jag tycker inte att den är lika känslig för smuts där när man sitter och kör på en vanlig väg bara.
Nej, precis. Kanske inte. Jo, det här saltklägget blir ju, den geggar ju igen ganska bra i bakåt, tycker jag.
Oh, men det tar ändå lite tid. Jag tycker ändå att man lyckas styra luftströmmarna ganska bra där. Men regn, som du säger, det går ju på 10 minuter när det ösregnar. Sen ser man ju ingenting.
Ja. Ja, verkligen. Och det blir så himla skevt också, det här när man inte kan se heller i sidospeglarna hur långt bak en bil är. Apropå det här att det inte ligga för länge i vänsterfilen innan man, eller att ligga länge nog i vänsterfilen när man ska köra om. Det är jättesvårt att se, beräkna hur långt bakom bilisterna är egentligen. Det kan ju vara lugnande effekt också i och för sig. Men det var ju så roligt, jag berättade ju inte heller det här på vintertestet. Så när vi skulle köra iväg från Uppsala, när vi precis skulle börja, jag hade ju suttit i min Hyundai Ioniq 5, och så skulle jag hoppa över. Då skulle vi hoppa ett steg framåt i bokstavsordning, och då hamnade jag i MG Marvel R. Och det första jag gör innan vi ens lämnar första rondellen är ju att slå på bakrutetorkaren. Och jag säger detta på radion. Åh, den har bakrutetorkare, vad häftigt, jag kan se bakåt. Och så får jag tillbaka av Anders. Han bara, åh, Det är nog första gången bakrutetorkarna är igång på den där bilen. Och lite så här halv... jag vet inte, jag utläste en liten så här irritation i hans röst. En sån där att nej, men man ska inte köra bakrutetorkare.
Nej, men för han hävdade att bakruten blir repig om man kör bakrutetorkare.
Ja, exakt så. Jag vet inte, han kanske hade behandlat det med någon rain-off. Eller jag vet inte vad det heter, sånt där som gör att regndroppar ska studsa av. Men i alla fall, så jag kände mig lite så här... Ojsan. Men sen så fick jag modet upp igen och då tyckte han att det var kul att den provades i alla fall. Så att det är roligt. Apropå det vi sa i förra avsnitt också om den här laddpistolen vi skulle testa på MG. Vi skulle prova att låna Hyundais den här adaptern som gör till vanligt tjockouttag i ladduttaget. Mm. Det funkade inte.
Inte?
Nej, kinesen MG tyckte inte om den här reservdelen. Den förstod inte vad det var för någonting. Så att man får köpa en egen MG discharge gun.
Det är skillnad
därifrån.
På uttag och uttag.
Jo då, så att vi får väl se. Vi fortsätter och ska testa såklart om det går.
Angående Ioniq och bakåtsikten så måste jag också då få dra fortsättningen där i Danmark. När jag kom tillbaka till de där och pressmänniskorna och de förklarade att det inte fanns någon bakrutetorkare för, så sa de också att man behöver ju inte det. Nej, för det finns ju kameror överallt runt. Så man ser ju rear view camera, så det är ju bara att backa och titta i den. Maria, vad händer med kameran när det är smutsigt ute?
Ja, kamerorna, det sitter ju, mycket kameror sitter en fram och det sitter en bak och det sitter två under backspeglarna, sidospeglarna också. Jättebra, men de sitter ju helt öppet så att de skitar ju ner sig. Så att, man
på
ser ju
fem minuter? På fem minuter så är de helt skitiga. Du ser ingenting. Att parkera med den där, det är ju som att backa in ett slagskepp med förbundna ögon. Det är helt omöjligt att se någonting.
Men det är väl jättekonstigt att en sån här stor koncern som Hyundai och Kia som har ett europeiskt utvecklingscenter och skryter om det i alla sina pressmeddelanden att den är utvecklad för Europa och allt det här. Har de inte testkört den liksom? De har bara kört den i sin datoranimation då, eller någon slags modellering och sagt att jo, men det kommer gå så bra. Och sen så är det vi som får upptäcka att det faktiskt inte fungerar.
Jag vet att de har haft vinter-OS i Sydkorea. Det har de ju haft, eller hur? De har snö, de har vinter. De vet det här att det kan bli väderomslag och skillnad i årstider och sådär. Så att jag är frågetecken själv, jag förstår inte vad det beror
på. Det är jättekonstigt. Den skulle ju kunna haft en sån här digital innerbackspegel. Att den liksom filmar när man tittar i innerbackspegeln istället för att ha en vanlig fysisk innerbackspegel. Det kanske är chipbristen som har satt stopp för den, det vet inte jag. Men även det är ju liksom en lösning på ett problem som egentligen inte borde finnas. Bra bakåtsikt, då räcker det ju med en vanlig spegel.
Mm. Apropå det här, vad var det du sa Tommy, att backa ett slagskepp eller?
Med förbundna ögon, ja.
Ja, men det görs i alla fall till en väldigt vackert soundtrack, för jag tycker om det där backljudet alltså. Det är väldigt distinkt och bra.
Hur låter
på... det? Det är ju som ett lässet plånkande, lite såhär plång, plång, plång. Ja, men det hörs jättebra, alltså det är både Hyundai och Kia. Jag vet att vår granne har skaffat en Kia, för jag hör det varje morgon när de backar.
Du vaknar till plång, plång.
Ja. Men jag tycker faktiskt det funkar bra, för det hörs bra och det är tydligt. Och ja, det är faktiskt en bra grej. Men apropå Hyundai Ioniq 5 också, vi pratade ju på vintertestet om att vi febrilt letade efter boxeröglan efter att bilen hade kört ner sig lite på sidan av vägen. Inte mycket, men bara lite.
Hade bilen kört ner sig själv på sidan av vägen, Maria?
Nej, det var någon som körde. Det var inte jag.
Nej, det var inte du som körde den gången. Nej,
nej, inte den gången. Men i alla fall, den stod lite på sidan av vägen, om man säger så. Och vi behövde boxeröglan och vi hittade ingen och det fanns ingen helt enkelt. Och de där passar ju inte vilken som heller. Man kan ju inte bara ta en ögla från en annan bil. De har ju olika gängor och allt sådär. Men i alla fall så berättade vi om det i podden och då fick jag ett mejl från en annan Ioniq 5 förare som skrev: haha, jag fick två dragöglor till min Ioniq 5. En låg löst under golvet och en låg i väskan under golvet i bagaget.
Det var våran ögla som de hade tagit, eller?
Ja, Kristoffer, lyckliga Kristoffer har två.
Kristoffer, du, vi vill ha tillbaka den där.
Nej, det behöver inte, jag köpte en ny. Han kan få ha två, det blir jättebra. Men det var bara så komiskt att han fick två, vi fick ingen. Ja, så kan det gå i alla fall. Det kan ju vara nyttigt att titta så att man har alla grejer med sig i alla fall när man får bilen levererad. I alla fall, någonting mer vi kan säga om långtidsstallet. Tommy, du fortsätter köra. Hur mår Tess? Mår hon bra?
Ja, jag har precis fått tillbaka henne. Hon har varit på foder hos mina föräldrar ett tag. Nu och det har kommit uppdateringar som de folk säger ska vara jättehäftiga, men jag har inte lyckats få in dem än eftersom jag inte hittar något wifi att koppla upp bilen mot. Men de håller på att bygga om i vårt garage så att vårt ordinarie utrymme där vi står med våra testbilar är borta. Där är det bara en hög med grus och en massa män som går runt och röker.
Okej.
Okay. Så man får inte köra in där, nej.
Nej, okej. Okay. Du får försöka hitta internetuppkoppling någon annanstans då, Tommy, och fixa det där nya och berätta hur det går. Det var faktiskt allt som vi hann med för den här veckan. Om en vecka så är vi tillbaka igen med ett nytt och fräscht avsnitt. Tills vi hörs, tack för att ni har lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.